Det var igen ganska intressant, för när jag satt här i bänken före, den här predikan fick jag för länge sedan, eller länge, men en månad tror jag. Så satt jag här och lyssnade på Gabbe. Jag brukar alltid få fina idéer när jag lyssnar på Gabbe, det är ganska roligt. Och det där, den gången, det var första gången han talade om den här månadens tema, som är ett beslut jag inte behöver ångra. Och han talade väldigt, väldigt bra om det, och då var jag så där att, men om jag får chansen, då ska jag tala om det kanske största beslutet som vi fattar och som man definitivt inte behöver ångra. Och det är ju förstås beslutet att låta Jesus bli vår Herre i våra liv. Var den som tar hand om oss. Nu, det var ju det som det här drama egentligen handlar om. Att man kunde säga att, människan ska, att Gud skapar människan för att han honom var med. De hade jättebra i början. Men sen kom det så mycket i vägen. Liksom alla de här sakerna som kom här. Alla av dem var ju faktiskt inte i sig dåliga. Jag tror inte att det är fel att han planchar på en vägg till exempel och beundrar en skådis. Men det kom i vägen. Och sen fanns det ju saker som var direkt destruktiva för den här människan. Men som vi såg så kämpa Jesus väldigt, väldigt mycket i det här drama för att igen liksom kunna få kontakt med den här människan. Och när hon då valde, livet valde att kämpa för att komma till honom, så var det en kamp. Det var inte lätt för henne att ta sig fram till Jesus. Det fanns liksom massor av saker i vägen. Och hon fick verkligen hålla på att kämpa. Men vi såg att Jesus stod och drog allt vad han kunde i ett rep. Liksom. För då hade han fullbordat allt han hade dött. Vi såg att han dog och fullbordade så att det fanns, vägen var fri. Och sen till sist så kom han och kunde liksom stå emot. Det var han som tog alla bördor på sina axlar. Och den här människan blev fri. Och till sist så fick vi falla. Jag ska säga att det är väldigt härligt att spela en sån hemsk typ när man får falla och dö inför Jesus så att säga. Och det säger ju någonting om hur den Gud är och hur han ser på oss. Och det som jag egentligen ska säga idag. Jag ska tala, tror jag, väldigt enkelt, för jag är ingen teolog. Men tre saker om hur Gud ser på oss. Och jag hoppas att, jag vet inte om jag predikar bara för en person här idag. Eller om jag predikar för två. Eller för 15 eller någonting. Men jag hoppas att de enkla saker jag säger ska öppna någons ögon. För det första. En bild som väldigt många har av Gud. Det är att för att överhuvudtaget kunna tänka på att komma inför honom. Det här förutsätter att man kanske tror att han finns. För jag tror det är ganska många människor som tror att Gud finns. Liksom att han existerar. Men för att få på riktigt då liksom komma till honom, så han är liksom en arbetsgivare som samlar in meritförteckningar. Så går han igenom dem jättenoggrant och ser liksom att okej, duger den här människans meritförteckning, det den har gjort hittills i livet, är det tillräckligt bra för att den här personen ska få ställa sig, liksom komma i hans elittrupp, i hans liksom de här utvalda, duktiga medborgarna som liksom gör som bara bra saker. Man kan också jämföra den här bilden av Gud med en ishockeytränare som kollar liksom att vem har spelat bäst i typ NHL, FM-ligan, KHL och så vidare. De här bästa ishockeyligorna och liksom de platsar i landslaget. Det är bara de som jag väljer ut, att de här andra, de kan liksom glömma det. Och den här bilden finns av Gud, vet jag. Och jag vet inte om du någon gång har känt det så, att du liksom, du har inte varit tillräckligt bra. Du har ställt till det för mycket. Du är inte tillräckligt bra för att överhuvudtaget kunna tänka på att få vara gemenskap med Gud. För han söker bara de perfekta. Kanske du flera gånger har bestämt dig, nej, nu vill jag leva för Gud. Nu vill jag liksom vara en duktig människa, en duktig kristen. Sen gjorde du något fel, som alla människor så många gånger gör. Det står på ett ställe i Bibeln att någonting om att vem vet hur ofta han själv felar eller något sånt. Och då liksom för varje gång som du föll så blev det lite jobbigare och lite svårare att tänka sig att du än en gång skulle få komma tillbaka till Gud. För varje gång så var det ju ett misslyckande till som lades i din rad. Och till sist liksom så for det. Ja, och nej, nu liksom, nu var det inte mera för att jag vet inte. Du var elak mot någon, du bad för lite, du svor en gång, du kämdes för att du var troende och så tänkte du att godnatt, det var det. Nu platsar jag inte mera inför Gud. Det här kallas för fördömelse. när man underkänner sig själv. Liksom att jag är för dålig. Och det kan ju också hända att man inte tänker på en särskild händelse, utan bara i största allmänhet tänker att jag är helt enkelt för värdelös. Men det här är inte sant. Kolla i Bibeln vem Jesus umgicks med. Han satt sig ner och pratade med kvinnan vid Sykars brunn som var utstött ur samhället. Hon var typ prostituerad. Hon fick gå liksom på den hetaste och jobbigaste tiden på dagen och hämta vatten. Därför att hon kände så mycket att gå inför människorna. Alla människor såg ner på henne. Alla människor, hon var samhällets avskum. Han umgicks med tullindrivare som förskingrade pengar, tog mer pengar än de skulle och på alla sätt levde fel på det sättet i människornas ögon. Och det är ju fel att ta för mycket pengar av folk. Hans lärjungar, det var två stycken som en gång sa att vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär de här människorna för att de hade inte tagit emot Jesus eller vad det var. Inte jätteheligt. Och då Petrus, som jag talade om förra gången, som förbannade och svor på att han inte kände sin bästa vän när vännen sen dog. Det här var inga helgon. Jag vet, det kan jag säga att jag vet, fast jag är inte teolog, att om de här människorna platsar i Guds lag så gör det också. Det finns ingen chans att du ska kunna gjort någonting som är så hemskt att du inte ska platsa där. Jag ska läsa ett par bibelställen om den här saken. Det är Markus 2, 13-17. Den rubriken här i min bibel är Jesus hos publikaner och syndare. Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom. Och han undervisade dem. När han gick vidare fick han se Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset och han sa det till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. Och Levi var just en tullindrivare om jag minns rätt. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många publikaner och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom. De skriftlärda bland fariseerna, de här good guys, de här bra i samhället höga, fick säga att han åt tillsammans med publikaner och syndare. Och de frågade hans lärjungar, varför äter han med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa det till dem, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Det var alltså för de här människorna som Jesus kom. Det är inte de friska som behöver läkare, det är de sjuka. Om det sen är då liksom fysisk sjukdom eller hur ska vi säga, sjukdom i själen eller sjukdomar i livet som gör att livet inte fungerar som det ska. Och så står det också i Romarbrevet 5, 6-8 så här. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det vill säga medan vi ännu inte kände honom, medan vi ännu inte liksom kände honom, ja, hade vänt ryggen till honom, då dog han för oss. Och som det står här, kanske vill någon gå i döden för den som är god. Kanske, det är en stor sak att gå i döden. Men Jesus kom inte för att döma världen. Och där kan man sätta in sitt eget namn. Jesus kom inte för att döma Bianca. Utan för att Bianca skulle bli frälst genom honom. Och sen ett av mina favoritbibelställen. Första Samuelsboken 16:7 står det att en människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärta. Och det är det som spelar någon roll. Alltså, punkt nummer ett. Han söker inte de perfekta. Men han är bra på att ta, som det står på ett ställe, det som ingenting är. Och göra något fint av det. Det som du tycker att är ingenting, det som är dina spillror, det är han väldigt bra på att som en krukmakare ta och göra till ett jättefint konstverk av dig själv, av ditt liv. Och det här är Bibeln också full av exempel på människor som faktiskt inte hade så bra förutsättningar, men som liksom fick tjäna Gud på ett fantastiskt sätt och som Gud använde på helt märkvärdiga sätt som man aldrig ska ha tänkt sig. För det är Guds jobb att förvandla. Det är Jesus som förvandlar. Det är inte du som måste tvinga dig att göra allting bra och förvandla dig själv och liksom fixa upp alla problem du någonsin har. Eller allt som du tycker att du inte är bra på. Och sen kommer du och visar upp det för Jesus. Tada, nu duger jag väl, hoppas jag. Utan tvärtom, det är hans jobb att förvandla. För i oss själva är det väldigt svårt. Så kan vi inte göra någonting. Och det är väldigt skönt. Ibland låter det hemskt, tycker jag, att säga sådär att det står att utan mig kan ni ingenting göra. Det låter lite sådär som att alltså, är jag nu så skit att jag inte kan göra någonting? Men det är otroligt skönt att vara sådär att det är inte mitt ansvar. Det är Jesus som förvandlar. Det är jag som säger att här är mina spillror, eller här är det som är helt okej. Ta rubbe och gör vad du vill med det. Och det är ytterst spännande också. För det andra. Du behöver inte ha allt på klart. Ibland kan det alltså hindra en att komma till Gud, att man tycker att man inte duger. Men ibland tror jag det också kan vara det att man inte förstår. Till exempel så här, man kanske kan tycka att det finns väldigt många saker som är väldigt bra med det man har läst i Bibeln, det man vet om Gud, det man har hört, typ sådär att fantastiskt att Jesus kom och att jag får bli frälst. Kanske man kan förstå eller på något sätt ta till sig det. Men jag har så svårt att tro på att Gud skapar jorden på 7 dagar. Och den där jungfrufödseln, alltså jag förstår inte hur det kan hänga ihop. Hur kan det vara möjligt? Och så vidare och så vidare. Och så tänker man, men jag kan nog inte komma till Gud, för jag ifrågasätter för mycket. Jag har för många men, vad, hur, för att jag ska kunna liksom bli frälst, som man säger. Chill, har jag skrivit i mina anteckningar. Chill. Gud har inga problem med att du har vissa problem med honom. Men han uppskattar ärlighet. Så jag tror att kommer man ärligt till honom och säger, jo Gud, jag vill faktiskt följa dig. Jag tycker du är liksom, jag vill göra det här, men jag förstår inte det här och det här och det här och det här. Så då är han nog väldigt bra på att hjälpa en att i sinom tid förklara saker och komma till ro med att man inte förstår vissa saker. Men det är ju liksom lättare om man går till honom och ber om hjälp med det, än om man igen då försöker där liksom tänka att bara jag har rätt ut det här, då kanske det funkar. Låt honom sköta den saken. Till exempel Johannes 3 så var det en karl som hette Nikodemus som var någon slags medlem, tror jag, Stora rådet eller någonting. Han var i alla fall en högt uppsatt liksom, teolog eller så här. Han tror jag hade lite vissa problem. Han hade vissa svåra frågor till Jesus och funderade på saker och ting, typ på nyttfödelsen och sånt hänt. Nå, vad gjorde han? Han gick till Jesus en natt och pratade med honom, satt på taket ett tag och ställde sina frågor. Gör det du också? Och för det tredje, Jesus kom inte för att döma dig. Ibland så tror vi att det som händer när vi på allvar säger till Gud, nu får du ta hand om mitt liv, nu vill jag följa dig. Det är det. Det som vi liksom säger är det att nu får du sätta mig i din stenhårda elitskola där du är allseende övervakare, typ Big Brother, liksom jag ser allting. Och sen liksom stenhård träning. Och sen när vi ställer till det, då blir vi inkallade till rektorn och får en jättelik utskällning. Nej. Det är inte så här. Nu ska vi läsa Johannes 3, 16-17. Ett mycket känt bibelställe. Som många säkert redan kan utan till. Det står helt enkelt. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Man kan sätta in sitt eget namn. Ty så älskade Gud Bianca att han utgav sin enfödde son för att Bianca som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma Bianca, utan för att Bianca skulle bli frälst genom honom. Det vill säga, varje gång du snubblar och faller, som hon gjorde här i drama. Vi såg ju att först hade de bra gemenskap liksom med Gud. Sen kom det en massa saker i vägen. Vissa saker som sagt då, som liksom tog uppmärksamhet. Andra saker som gjorde att hon liksom smutsades ner. Det blev fel. Och hon märkte, och det var ju därför som det symboliserade alla de här sakerna som hände. Hon märkte liksom att fast inte allting var fel i sig, så gav det inte henne det hon sökte. Det gav kanske för stunden någonting, men det höll inte i längden att bygga sitt liv på. Det är egentligen det som är poängen. Men grejen är alltså den att sen när hon då snubblade och föll, när hon bestämde sig för att nu vill jag med all makt komma till Jesus trots allt som har hänt, så då gjorde han ju allt för att hjälpa henne. Sen när, liksom, sen när han hade kommit till henne igen, då tog han upp henne och putsade av henne smuts och kramar om henne. Liksom, nu kör vi igen. Och det är så som han funkar när man snubblar och faller. Han står inte och skäller, utan när, när man bestämmer sig för att det som den här sången sa, jag kan översätta det, just då när hon kastade pistolen, så det var att you're all I want, all I need, you're everything. Det betyder att du är allt jag vill ha, allt jag behöver, du är allt. När hon liksom bestämde sig för det, då gjorde han helt enkelt allt för att komma till henne. Och det är så som han funkar. Han bryr sig strunt i allt som har gått snett. Han bryr sig strunt i alla sår man har. Alltså inte på det sättet att han inte bryr sig om dem, utan han leker ju dem. Men han, de är inte liksom några hinder. Han är helt enkelt mästaren på att ta det som har gjort ont och hela det. Och det är så som han funkar. Det är så som han ser på oss. Det finns en fantastisk sång som heter Mästerverk. Vad heter det, som beskriver liksom, det är en liten så här beskrivning på hur Gud kanske tänkte när han skapade människorna. Och texten går någonting att, liksom, att när han skapade kärnorna så gav han namn åt dem med sin starka röst. Men att när du skulle födas så saknade han ord och liksom... Ja, jag börjar gråta som ni märker när jag tänker på orden. För den är jättefin. Liksom beskriver hur värdefulla vi är för honom. Att du är ett mästerverk. Och det är så han ser på dig. Det vill säga. Oavsett vad som har hänt så står Gud och väntar på dig. Och det kan faktiskt vara en kamp. Både att komma till honom. Som vi sa. Och det är inte heller det som jag vill stå här och säga. Att allting kommer att bli perfekt. Du kommer aldrig att fejla. Du kommer aldrig att göra fel. Det kommer aldrig att hända jobbiga saker i livet om du följer Gud. Det är inte alls det. Och det tror jag att många här vet om. Men han är ju den som kan ta dig igenom det där. Och sen kan det ju hända att... Nu liksom har jag talat ganska mycket utgående från sånt att om det finns jobbiga saker i ditt liv. Men det är ju självklart också att det finns människor som... Inte det är så att alla människor har haft det jättejobbigt. Och sen kommer de till Gud. Utan det finns människor som har det som, hur ska vi säga, helt bra. Men klart att han vill möta dig också. Ja, jag kan inte beskriva allting som det innebär att leva med Gud. Många här vet jag tar erfarenhet av det. Och sen tror jag att det bästa är väl att gå och fråga någon. Vad har du upplevt med Gud? Och så får man berätta. Men jag kan bara kort säga att utan Gud... Så skulle jag förstås inte stå här. Men utan honom skulle jag inte fungera. Jag skulle inte ha överlevt. Det har jag sagt 100 gånger, så det känns lite tjatigt. Men jag skulle inte ha överlevt mitt senaste läsår utan honom. Ingen chans. Det var han som höll mig över ytan. Det var han som liksom fick mig att snappa efter luft. Då när det kändes som jag skulle kvävas. Och det är helt okej. Att jag gråter lite för det är en jättestor sak. Och jag hoppas jättemycket att om det finns någon här som är i den situationen nu, som jag var då, när hela livet liksom bara kraschar, eller det finns någonting i livet som är så jobbigt att allting annat påverkas och man liksom, man kan inte riktigt leva vidare, alltså man orkar inte, så hoppas jag att du får möta den Gud som jag har mött och som har dragit mig igenom det här året. Vi ska faktiskt idag ge möjlighet till förben. Vi ska också ge möjlighet att om det finns... Ni kan förresten blunda, ja. Alla kan blunda så får vi vara privata. Jag vet inte. Om det finns någon här som har en sån upplevelse som på någon av de punkterna som jag sa. Att du tycker antingen att du faktiskt... Antingen att du aldrig som har tagit emot Jesus. Eller att du har gjort det 100 gånger och sen har det som bara farg. Och det blev inte riktigt någonting. Men som sagt, det finns alltid en ny chans. Och jag vill bara fråga, om här finns någon så får du jättegärna lyfta din hand. Jag kommer inte be dig komma fram. Jag kommer inte be dig göra någonting. Jag kommer inte liksom peka ut det på något sätt. Utan jag frågar mest för din egen skull. För att det är jättebra att på ett litet sätt bekänna det. Också så att den här gången, nu är det liksom bara jag som säger det. Och jag kommer inte i så fall att överhuvudtaget säga någonting om det. Men då får du jättegärna lyfta din hand. Och så ska vi be tillsammans. Och så blir det också möjlighet till förbön här sen efteråt. Lovsångsbandet kan komma upp. Och vi är några stycken här som ber. Ni får jättegärna komma till exempel till det här hörnet. Om ni har någonting ni vill be för. Och annars så vad heter det? Lovsjunger vi bara Gud en stund till. Och så vill jag också säga det att jag tror att om det är någon som har blivit fundera på någonting som gäller Gud, så fråga. Fråga mig, fråga Jimmy, fråga en kompis, fråga någon annan. För att det är ändå en så stor grej att det är liksom inte värt att missa honom. Tack ska ni ha för idag.